P3, Sveriges Radio.
Karnak, Thebe, Egypten, cirka 1438 före vår tid. Liten hacka möter sten, gång på gång på gång. Det tickande ljudet studsar mellan väggarna och klipporna utanför templet. Färdas genom luften, ut över landskapet. Metodiskt knackas hackan, arbetar sig framåt, bit för bit, tills ingenting återstår av den majestätiska relief som nyss prydde väggen. Och det diskreta pickandet ersätts av ett annat ljud. Det är av stora släggor som krossar skulpturer av sten. I den gassande solen utanför templets väggar förvandlas vackert frammejslade ansiktsdrag till grus. Och i en stor grop kastas spillrorna av en mäktig härskare ner, i hopp om att de för evigt ska begravas. Och det frenetiska arbetet, den systematiska processen, pågår över hela riket. För att ingen som söker ska kunna finna minsta spår, minsta ledtråd, minsta flisa av det som varit. Farao Hatshepsut måste förgöras. Och alla minnesbilder av henne suddas ut.
Det här är berättelsen om hans majestät drottningen Hatshepsut. Farao i det forntida Egypten. En härskare som lämnade så starkt avtryck att hon fortfarande lever vidare. Trots intensiva försök att radera henne ur historien.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Damnatio memoriae kallas det här för på latin. Ordagrant betyder det fördömande av minnet. Och den vars minne ska fördömas här är en härskares. En av det forntida Egyptens mest märkvärdiga. Hatshepsut, en kvinnlig farao. Det var aldrig meningen att hon skulle hamna på tronen. Och ungefär 20 år efter hennes död står alltså hantverkarna med verktygen i hand och gör allt de kan för att systematiskt utplåna henne ur historien. Och det betyder mycket på den här tiden och den här platsen. För i Egypten på 1400-talet före vår tideräkningsbörjan, alltså hisnande ungefär 3500 år sedan, är döden inte slutet, utan existensen ska fortsätta i efterlivet. Men ens minne måste finnas kvar bland de levande. Annars tvingas man tillbringa evigheten i total tomhet. Hatshepsut har ägnat stora delar av sitt jordeliv åt att säkra sin hågkomst här i världen. På faraonernas vis genom att bygga storslagna monument och låta hugga in berättelsen om sig själv i sten. Men nu ska hon alltså av någon anledning straffas efter sin död. Statyer slås i bitar och hennes namn hackas bort. Arvet efter den unika Hatshepsut är på väg att gå om intet. Rivas ner. Begravas under öknens hav av sand. Och försvinna. För alltid. Vad har då vår huvudperson gjort för att förtjäna ett öde som det här? Har hon varit en avskydd tyrann? En slösaktig sköka? Eller handlar det här bara om att hon var en kvinna som tog sig rätten att leva och styra som en man? Ja, vi ska ta oss tillbaka till ett uråldrigt rike, flera millennier tillbaka i tiden, och gräva lite i gåtan Hatshepsut. Och där kommer en komplicerad och nyanserad bild att framträda. Den sträcker sig mer än 650 mil från Victoriasjön i söder till Medelhavet i norr. Och längs varje porlande ström, varje rundad krök och varje forsande fall ger en liv åt miljontals människor. Nilen är den pulsåder som bultat liv i en av vår historias mest framstående tidiga civilisationer, det forntida Egypten. När floden svämmar över förvandlar den det annars torra och ofruktbara ökenlandskapet till bördig åkermark. En plats där människorna kan säkra matförsörjningen och ägna tid och energi åt bland annat att bygga samhälle, tänka på existensen och resa monument. Redan 3000 år före vår tideräkning byggdes de första pyramiderna i Giza. Vår historia tar sig början ungefär 1500 år senare. I det egyptiska rikets politiska huvudstad Thebe, som ligger ungefär i mitten av landet, där Nilen buktar ut i en vid båge. Där huserar rikets farao, Tutmosis den första. I sin sida har han sin hustru, Amose. Eller rättare sagt, hon är en av hans hustrur.
Kungar hade i allmänhet en huvudhustru, alltså en stor kunglig gemål, som man hoppades skulle då föda en arvinge som sen skulle bli en kronprins och nästa kung.
Det här är Sofia Häggman, egyptolog och intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm.
Men så fanns det då också de här andra kvinnorna som på något sätt hörde till kungens familj. Vi brukar kalla dem bihustrur eller andra hustrur.
Att etablera en stark dynastisk linje är högsta prioritet för Tutmosis. Han är nämligen den första av sin ett, utsedd efter att hans föregångare inte lyckades ordna fram några arvingar. Och det är extra angeläget att försöka få till ett starkt ledarskikt just nu. För det var inte alls länge sedan som Egypten lyckades skrapa ihop sig självt efter en lång tid av splittring. När utbölingar, som av egyptierna kallades Hyksos, stökade till i riket.
Hyksos-folket var väl kanske inte ett folk på det sätt som man tidigare trodde. Benämningen Hyksos kommer från egyptiskans Hekahasut, som är alltså härskare, främmande folks härskare. Och nu menar man väl att det här inte var, det var inte en ärhövring, det var inte ett främmande folk som kom och tog makten, utan att det här var stammar eller folk som fanns på plats i norra Egypten, i Nildeltat, och i den här liksom politiska röran med tronföljdsproblem och så tog de makten över delar av Egypten.
Men nu, i slutet av 1500-talet före vår tideräkningsbörjan, är Hyksos utdrivna. Perioden som kallas det nya riket har inletts, och farao härskar över både övre och nedre Egypten som nu har förenats. Det är ett stort område, en supermakt i östra Medelhavsområdet. På våra dagars karta ungefär från Sudan i söder till Syrien i norr. Större än så kommer Egypten inte bli under faraonisk tid. Tutmosis den första inleder den 18:e dynastin i det forna Egypten. Och den markerar starten på det som ska bli känt som den gyllene eran. Rakt in i den föds lilla Hatshepsut år 1508 före vår tideräkning. Hon är inte det som i stort sett alla kungafamiljer sedan tidernas begynnelse suktar efter för att säkra tronföljden, en son. Men hon är en prinsessa av förnämsta börd. Pappa är farao Tutmosis den första och mamma hans hustru nummer ett, Amose, som är av fin kunglig familj. Men trots att Hatshepsut kommer till världen i samhällets toppskikt är det inte mycket vi känner till om hennes tidiga uppväxtår. Eller för den delen om den här tidens Egypten i stort.
De skriftliga källor som finns från när vi är så här, i synnerhet så här tidigt i 18:e dynastin, så är det ju i princip alltså offentliga inskrifter på tempelväggar, stelor. Det officiella texter, det är inte det, texter av en privat natur finns ju egentligen inte. Och det finns väldigt lite sånt från det forna Egypten, eftersom skrivkunnigheten var så begränsad.
Inte ett helt optimalt källläge alltså. Det är klurigt att pussla ihop en komplett bild av den 3,5 årtusen den gamla Hatshepsut. Men det finns ändå lite vi kan berätta om hennes barndom. För som prinsessa lever hon förmodligen sitt liv i det kungliga palatset i Thebe. Där får hon flera syskon, som vi hoppas att hon får busa och leka med. Kanske till och med kila runt utanför de heliga templen Karnak, Egyptens religiösa centrum. Men en flicka som hon blir vuxen snabbt. Redan i 10-årsåldern piffas hon troligtvis upp som en kvinna, smyckas och kläs för att se så vacker ut som möjligt. Den dagliga påklädningsritualen tar nog lite tid. Det gör däremot inte frisyrfixandet, för Hatshepsut har sannolikt inte något hår. Det är vanligt att huvudhåret rakas av för att slippa loppor och löss. Istället pryds huvudet av peruker av högsta kvalitet, värdiga en prinsessa och framtida drottning. Och något vi med all säkerhet kan fastslå är att Hatshepsuts liv skiljer sig stort från den genomsnittliga egyptiens. När hon pyntad skrider fram i palats och tempel ägnar sig gemene man åt helt andra och långt mer krävande sysslor.
Sakta färdas solguden Re i sin gudomliga båt över himlavalvet. Hans resa lotsar världen genom dagens ljus i riktning mot nattens rike. Under honom, på jorden, sliter människorna med sitt dagliga värv. Ett mödosamt arbete som får svetten att lacka. Bonden styr sin tunga plog genom den mörka, bördiga jorden och manar på åsnan som skriande protesterar under oket. Efter det högljudda ekipaget går mannens hustru. I fårorna efter plogen sår hon, på samma sätt som sina förfäder, noggrant de frön som i tusentals år fått Egypten att blomstra. Lin, vete och korn. När allt kommit ner i jorden, när hela åkerlappen laddats med löftet om en riklig skörd, ska getterna och fåren få trampa runt, sprida jorden och gödsla den. Och imorgon, efter sin färd genom natten, kommer re åter och skänker världen nytt liv.
Det är som sagt Nilen som är källan till den egyptiska civilisationens stora kornbodar. För det är maten som är knäckfrågan. Och floden är förutsättningen för att det ska finnas grödor i överskott och skörda. Men arbetet på fälten är hårt och kostar i form av utslitna kroppar. Nya rikets bönder, och för den delen fiskare, stenhuggare och annat vanligt folk, lever enkla liv. Och den förväntade livslängden är inte särskilt lång jämfört med i våra dagar.
Det är slående hur kort medellivslängden är. Man brukar säga att medellivslängden var 19 år. Men det beror ju på att barnadödligheten var så hög. Och överhuvudtaget också mödradödligheten, alltså barnafödandet, alltså att föda barn var förmodligen det farligaste både för kvinnorna och barnen. Alltså många kvinnor dog i barnsäng. Sen de som överlevde, kan man säga småbarnsåren, de levde i allmänhet till omkring 30. Alltså, och män lite något längre, kanske 34-35. Men en 40-åring var alltså en ovanligt gammal person.
Vår Hatshepsut är en av dem som tar sig igenom de späda åren i livet. Och faktum är att hennes livslinje ska komma att bli längre än de allra flestas. Och innan den huggs av kommer hon att ha uppnått mer än någon annan kvinna och de flesta män i det över tusenåriga riket tidigare gjort. Men för att Egypten ska fortsätta att frodas med den färska 18:e dynastin och farao Tutmosis den första i täten, gäller att lägga en stabil grund för framtiden. Och i de planerna har prinsessan Hatshepsut förstås en framträdande roll. Redan när hon är några år över 10 anses hon vara giftasvuxen. Och en högättad flicka som hon kan inte äkta vem som helst. Det ska vara riktigt fin härstamning på hennes tilltänkta. Ja, han måste till och med vara av kungligt blod. Och var kan man tänka sig? Kan en sån kandidat finnas?
Hatshepsut giftes bort, eller jag vet inte om man ska säga att hon gifte sig, men Hatshepsut gifte sig med sin halvbror.
Det här låter ju inte riktigt klokt i våra öron kanske. Och alldeles oavsett om man lägger en moralisk värdering i det eller ej, är det rent genetiskt ingen bra idé att gifta sig och skaffa barn med sina nära släktingar. Men för Hatshepsut, och i den forntida egyptiska kulturen, är det här inga konstigheter alls. Utan förmodligen något som hon har förberetts på hela livet. Och äktenskapet med brorsan är inte det enda udda arrangemang hon ingått. Hatshepsut har ytterligare en make, som är en gud. Och i relationen med honom ingår vissa uppgifter som kanske idag skulle kunna beskrivas som åtminstone lite oväntade. De flesta känner nog igen en handfull av dem. Det färgstarka persongalleriet i den egyptiska mytologin. Gudarna och tron är en central del av samhället. Styr över allt, dikterar villkoren i tillvaron och beslutar om liv och död. Gudarna måste hållas nöjda. Och den uppgiften delas av alla. Från arbetarna som sliter på fältet eller i stenbrotten till farao, högst där uppe på statuspyramiden.
Det var inte frågan om att välja att tro eller inte tro, eller att tro på någonting annat. Utan det som vi avser med egyptisk religion, det var ju hela deras tankesystem. Alltså som de förklarade världens uppkomst, universums sammansättning, samhällssystemet, allting vävdes in och förklarades med termer som vi känner igen som religion, att det är olika gudar, det är olika krafter.
Men vilka är de då? Ja, framförallt är de många. Och hur de beskrivs varierar lite över de många år som går i den egyptiska historien. Men låt oss introducera er till fem av de mest tongivande gudarna på Hatshepsuts tid. I dödsriket härskar den mäktige Osiris. Hans syster och maka, Isis, är den stora modergudinnan. Och deras falkhövdade son, Horus, är den kungliga guden som varje farao är en inkarnation av. Himlavalvet styrs av den mäktige Re, också känd som Ra, solguden, som inte bara ger liv utan också styr över tiden. Och under den här perioden kommer han allt mer att smälta samman med en annan av de viktigaste gudarna, världens skapare, Amun. Det är han som är Hatshepsuts gudomliga make. Och med positionen som Amuns hustru följer vissa äktenskapliga förpliktelser. För även en mytologisk make måste ju hållas tillfredsställd.
Amuns tempel, Karnak, 1490-talet före vår tid. Det dova, rytmiska trummandet, sistrumens skälvande och tamburinens väsande klang låter sinnet öppnas och bana väg för det andliga mötet. En tät dimma av rökelse som ska påminna om gudarnas väldoft hänger över de mässande prästerna. Och bland ångorna reser han sig. Amun, gudarnas gud, han som gett liv åt hela universum. Som seden bjuder har offergåvorna lagts fram för honom. Mjölk, honung, kött från en slaktad oxe. Nu väntar ritualens nästa steg. Hatshepsut, den store gudens hustru, gör entré. Iklädd endast en lång rock av finaste linne. Hon har badats i heligt tempelvatten och smorts i renande oljor för att behaga Amun. Och nu är hon redo att skrida till verket. Hennes utsträckta hand närmar sig hans kropp, börjar röra sig taktfast. Och när musikens intensitet stegras ger hon sig helhjärtat hän åt uppgiften och slutar inte förrän han når sitt gudomliga klimax.
Enligt skapelsemyten var Amun ensam i det tomma världsalltet och skapade sedan allt liv i universum genom att sprida sin säd. Världen har alltså sin upprinnelse i självbefläckelse i den här varianten av den egyptiska mytologin. Den här akten ska sedan återskapas rituellt för att hedra och vörda Amun. Fast då har det manuella arbetet, så att säga, delegerats till hans jordiska hustru, som på den här tiden alltså är vår Hatshepsut. Utöver sin himmelske make Amun har ju den nu tonåriga Hatshepsut en jordisk man. Och vem är han? Jo, som vi vet är han hennes halvbror. Och han heter praktiskt nog samma sak som sin far, Tutmosis. Även om hans mor inte har riktigt lika hög status som Hatshepsuts mamma har han en mer än godtagbar stamtavla. Men något starkt ledarämne verkar han inte vara. Och dessutom tycks han ha lite körigt med hälsan. Bland annat en trist hudåkomma som orsakar en massa små bölder. Men hälsoproblemen hindrar inte honom och Hatshepsut att göra sitt bästa för att klara av sin dynastiska plikt. Och ganska snart ger arbetet resultat.
De får en dotter, Neferu-Re. Så vitt man vet är det det enda barnet. Han får också en son med en bihustru, Isis. Och det blir då den framtida Tutmosis den tredje.
Hatshepsut verkar vara väldigt fäst vid sin dotter. Inte så konstigt. Men kanske finns det vissa omständigheter som gör att hon tycker lite extra mycket om henne. För det tycks gå en del rykten. Skvaller om att barnets far inte är Hatshepsuts make. För det finns en annan man i hennes liv. Någon som står henne mycket nära. Som också tillåts vara ovanligt nära hennes dotter. Och som kommer att vara Hatshepsuts förtrogne genom hela livet. Men samtidigt som gudarna ger till Hatshepsut i form av en dotter så tar de också någon ifrån henne när dödsriket kallar hem ännu en själ. Runt år 1493 före vår tideräkning när Hatshepsut är ungefär 16 år gammal, förlorar hon sin far. Och tomrummet efter den gamla faraon är stort. Något som i första hand är ett problem för maken och halvbrodern, som nu blir farao Tutmosis den andra. Det är stora skor att fylla. För stora, av allt att döma. Uppgifterna om hans tid vid makten är knapphändiga. Och det är svårt att säkert säga vad han åstadkommer. Men det verkar som att han inte lyckas med några större bedrifter. Trots att de flesta källor pekar på att han är farao så länge som 13 år. Och Tutmosis den andra blir mest en parentes även i vår historia. Runt år 1479 före vår tideräkning dör han. Kanske sörjer Hatshepsut sin make. Men hans död ska bli början på ett helt nytt liv för henne. Okej, så faraon är borta och måste förstås efterträdas. Men han och Hatshepsut har bara en dotter tillsammans och hon är inte aktuell som kronprinsessa. Däremot har han ju som vi vet en son med en annan av sina hustrur. Och nu ska den gossen bli farao Tutmosis den tredje. Men det finns ett litet aber. Hans ålder. För pojken är 2 år gammal.
Då kröns ju egentligen Tutmosis den tredje till kung. Men han är ju bara ett barn. Så att Hatshepsut regerar då som en slags ställföreträdande regent istället för barnet Tutmosis den tredje.
Det här är inga konstigheter. Att en erfaren hustru till fara och tar över som ställföreträdande regent. Sånt har skett flera gånger tidigare i historien. Och till en början verkar Hatshepsut agera precis som förväntat. Styra utan att själv ta plats. Men det är ju inte som förmyndare och grå eminens hon ska gå till historien. Och vändningen kommer ungefär 7 år in i Tutmosis den tredjes regeringstid. När Hatshepsut plötsligt trädde fram i en helt ny skepnad.
År 7 i Hatshepsuts regenttid. I alla de mångtaliga avbildningar han har fått uppdrag att göra har han aldrig varit med om maken till det här. Det går nästan inte att omfatta vad det är han blivit ombedd att gestalta. Men han är stenhuggare, vet sin plats i hierarkin och skulle aldrig gå emot en order. Och förvisso, den stora Hatshepsut, Amuns hustru, dotter, änka och styvmor till en farao, är en av rikets allra mest framstående personer. Men alla vet ju att hon bara fått tronen till låns, att den ska lämnas över när pojken blivit man och redo att styra. Nu är det alltså sagt att hennes gestalt ska huggas in framför hans, som att det är hon som har makten, att det är hon som är utvald att regera. Han höjer sin hacka och påbörjar sitt arbete under tystnad och utan protester.
Detaljerna om vad som har hänt här är okända för oss. Men reliefen berättar ordlöst om ett maktskifte. Den lilla pojken är inte ute ur bilden. Men vem det är som är de facto regent är det ingen tvekan om. Hatshepsut tar plats framför en unge farao. En tydlig signal om att det är hon som bestämmer. Och det visar hon på fler sätt än i avbildningarna. Hon tar sig bland annat ett nytt namn, Mat Kare, som blir hennes kunganamn. Det visar en koppling till den viktiga gudinnan Mat, som symboliserar bland annat balans och ordning i världen. En gudom som återkommer i många faraoners namn. Demonstrationer i bildkonsten, nya titlar och namnbyte. Räcker det för att markera att makten nu definitivt ligger hos Hatshepsut? Nej, det krävs mer. Man måste klä sig inte för det jobb man har, utan för det man vill ha. Och en farao avbildas med bland annat bar överkropp, krona och så det traditionella lösskägget som sticker ut från hakan som ett ornamenterat handtag.
Jag tänker nog att hon klädde sig som en kung med de tunikor och broderier och guldsmycken som en kung hade. Men avbildningen på tempelväggar och så hade ju en ideologisk, en rituell funktion. Och då hade hon de plagg som man hade i den typen av avbildningar. Och de kronorna.
Farao är nu alltså en kvinna. Men Hatshepsut är noga med att själva ämbetet fortfarande är manligt. Fast det betyder inte att hon transformerar sig till en man. Tecknen på att det är en kvinna som regerar finns överallt. På alla inskriptioner, statyer och tempelväggar kan man hitta ledtrådarna. Till exempel genom formuleringar som Hans majestät, drottningen. Men så här kan man väl inte göra. Bara riva av en helt omvälvande förändring i samhällets toppskikt. Nu lär det väl tändas facklor och vässas högafflar när en kvinna har fått åt sig makten.
Jag kan tänka mig att folk i hennes nära krets kanske höjde på ögonbrynen. Men det är ju inte alls säkert. Det här är någonting som vi läser in i det här. Det kanske bara var, hon var den bästa regenten. Hon var den enda vuxna av de två regenterna. Jag tänker att många kanske var glada att det ändå fanns en kontinuitet. Alltså kungahuset levde vidare, det blev ingen politisk kris. Hon kom dessutom från en familj som var respekterad. Kan vi föreställa oss en far som hade gjort mycket för Egypten?
Hennes pappa, ja. Den döde faraon, Tutmosis den första. Men nu när Hatshepsut har tagit plats på tronen har det trixats lite med släktleden, kan man säga. Plötsligt är hon inte längre dotter till farao och fru till Amun. Utan vips har hon blivit guden Amuns barn. Och hur det gick till berättar en inskription på en tempelvägg. En historia som brukar kallas för det heliga bröllopet. Eller det gudomliga bröllopet.
Och det man då kan följa där i både text och bild är hur guden Amun i Tutmosis den första gestalt söker upp Hatshepsuts mor, Ahmose. Och det blir då ett nattligt möte som ser väldigt kyskt ut på bilderna. De sitter på en säng och håller varandra i händerna. Det är lite rivigare i texten, men i alla fall, det här resulterar då i... dels är det ett väldigt trevligt möte och mamman säger, åh, så trevligt, och du kommer och du luktar så gott, för gudar luktar gott, de luktar liksom rökelse när de kommer in. Så. Det resulterar i att drottning Ahmose blir gravid. Man ser hur hon leds bort där och hon ska föda. Och så föder hon då ett barn, Hatshepsut. Och det här är ju då ett sätt att förklara att guden Amun är verkligen hennes far. Hon är verkligen gudens dotter. Och därmed så är det helt okej att det är hon som regerar över Egypten.
Hatshepsut är tveklöst rikets mäktigaste. Sitter stadigt parkerad på tronen. Så nu är det bara att sätta tänderna i regerandet. Hon är inte som sin döde make som inte verkar få saker ur händerna. Utan är redo att kavla upp armarna. Och först ut på listan är att se till att försvara de gränser hennes pappa under sin regenttid sett till att utöka. Och ge sig ut i strid. Vi nämnde ju tidigare att landet på Hatshepsuts tid består av nedre och övre Egypten. Det var förut två separata riken, men har alltså nu enats till ett stort. Nedre Egypten är det som ligger längst norrut, alltså i Nordafrika med kust mot Medelhavet. Övre Egypten ligger längst söderut. Med våra dagars karttänkande låter det kanske snurrigt, men det har en logisk förklaring i den stora porlande motorväg som plöjer genom riket. För Nilen flyter i söder från Victoriasjön, som den heter idag, till utloppet i Medelhavet i Nordafrika. Och flodens riktning gör att söder blir övre och norr blir nedre. Gränsen för övre Egypten går vid dagens Sudan. Söderut ligger det som kallas Nubien. Och det är en zon som länge har präglats av konflikter och strid.
Nubien är Egyptens lite fattigare granne i söder. Sen finns det olika områden i Nubien som kallas lite olika saker. Alltså tydligen olika små politiska enheter. Och en av dem är Kush. Och Kush är en av dem som lever vidare länge. Och egyptierna börjar också kalla området Kush. Och ofta med tillägget ett eländiga Kush eller den eländiga fienden från Kush. Det är liksom en sån här traditionell fiende till Egypten. Även om de militärt naturligtvis inte alls hade samma makt som Egypten.
Att trycka till grannarna i Kush är närmast en nödvändighet för varje ny farao. Och Hatshepsut har snabbt tag i det. Håller gränserna som hennes far en gång befäste och hennes make upprätthöll. Och visar för grannarna att riket är lika starkt under hans majestät drottningen Hatshepsut som under någon annan regent. Vissa källor talar för att hon själv trädde ut på slagfältet. men därom råder det oklarhet. Och det är inte med spjutet i hand som hon ska göra sitt största avtryck. Hatshepsuts arv består inte av blod, utan av sten. Är det någon som minns Hatshepsuts döde make, Tutmosis den andra, och vad han pysslar med? Nej, faktiskt nästan ingen. För han slarvar med en av de viktigaste uppgifterna en farao har. Att påminna sina undersåtar och eftervärlden om sin förträfflighet. Genom att resa storstilade monument. Men det är en konst som Hatshepsut till fullo bemästrar. Vid foten av en rakt sluttande bergvägg ligger det. Djeser Djesru. Det heligaste av heliga. Ett häpnadsväckande bygge. Omringat av höga klippor i dalen Deir el-Bahri i ökenlandskapet utanför Thebe. Hatshepsuts dödstempel.
Alla kungar under Nya riket, alltså de som har en grav i konungarnas dal, lät också bygga ett dödstempel nere på slätten. På egyptiska kallas de tempel för miljoner av år. Hon bygger också ett, hon bygger nära sina företrädare, inne liksom upp mot klippan. Det ser ut som trappsteg som ska gå in i klippväggen där i västra Thebe.
Den 18:e dynastin står stabilt, både militärt och på monumentfronten. Men nu har Hatshepsut, som är någonstans runt 37 år, ett nytt projekt på gång. Något som inte har skett på över 300 år. Och som skulle ge henne närmast omedelbar ikonstatus om det lyckas. En expedition till gudarnas förlorade land.
År 9 i Hatshepsuts regenttid. Långsamt, långsamt släpar de sig fram. Männen sliter och drar i den tunga lasten och i de kämpande åsnorna som motvilligt stapplar över sanddynerna. Fem stora skepp har först byggts och visats upp i Thebe för farao Hatshepsut. Sen har de monterats isär och är nu på väg över öknen, bort mot havet. Och nu hänger Hatshepsuts grandiosa planer på de utmattade själar som bär hela expeditionen. Men det går sakta. Bara korta sträckor varje dag. Så fort en källa finns i sikte stannar hela karavanen för att släcka törsten hos både uttorkade människor och stretande dragdjur. För ökenlandskapet är obarmhärtigt. Minsta felsteg eller missberäkning kan förvandla hela företaget till en lång rad av uppsvullna lik som långsamt vittrar bort i den stekande solen.
Färden från Thebe till Röda havets kust består av 200 mödosamma kilometer i gassande sol och utmanande terräng. Brännande sand som härbärgerar otrevliga invånare. Till exempel den dödligt giftiga svarta ökenkobran, som helst jagar nattetid, men som ibland ringlar sig fram för att värma sig i solljuset. Och råka trampa på en sån kan bli det sista man gör. Eller skorpioner som rasslar runt på nätterna och inte har något alls emot att krypa nära sovande människokroppar. Och det ledbrytande arbetet att konka båtdelar är förstås inte slut när man når fram till Röda havets turkosa vatten. Väl där ska de fem skeppen monteras ihop. Och sen inleds nästa del av Hatshepsuts våghalsiga expedition. Den till havs. Båtarna kan både seglas och ros, men skickliga sjöfarare vet också att utnyttja havsströmmarna för att få skjuts åt det håll man vill ta sig. Och i det här fallet är målet en sägenomspunnen plats.
Landet Punt, det är nästan lite så här mytiskt i egyptisk historia. De kallar det också gudalandet eller gudarnas land Punt. Man har länge undrat var Punt låg. Det vill man ju gärna veta. Och det är nog tydligt att det är någonstans i Afrika. Och man tror just nu i alla fall att Punt var beläget i östra Sudan. Kanske ner mot Etiopien. Någonstans där.
Och Hatshepsuts tripp till Punt blir en succé. När mannarna återvänder efter en minst lika strapatsrik hemresa kan den ena sällsynta varan efter den andra radas upp inför hänförda ögon. Rökelse, myrra, guld, exotiska djur och inte minst det eftertraktade elektrumet. En gröngul legering av guld och silver som används flitigt vid utsmyckningar av palats och tempel. Det har också fraktats hem hela träd som planteras framför templet i Deir al-Bahri. På det hela taget blir den lyckade handelsresan en stor propagandaseger för den snart 40-åriga Hatshepsut, vars position vid makten verkar helt ohotad. För trots att den unge faraon nu har växt till sig och egentligen snart borde vara regeringsduglig, verkar det inte som att han är på väg att ta över rodret. Istället har han skickats bort för att utbildas i krigets konst. Är det här ett strategiskt val från Hatshepsuts sida? Och skicka bort rivalen långt från makten? Dessutom till en plats fylld av krigets ständiga faror? Nej, det verkar inte som att hon försöker göra sig av med honom. Tvärtom finns det kanske en tanke om att hon och Tutmosis den tredje kan bli ett bra team. Han kan administrera armén och Hatshepsut kan koncentrera sig på de delar av riksbyggandet som hon är bäst på. Och kanske är de just det. Ett enat lag.
Han kanske inte så någon anledning att skuffa henne åt sidan. Det kanske fungerar alldeles utmärkt. Hon kanske var mycket kompetent regent. De kanske hade ett alldeles bra arbetsförhållande.
Tronföljaren verkar nöja sig med att vara just tronföljare ett tag till. Och Hatshepsut behåller den yttersta makten. Fortsätter på sin inslagna väg. Och på väggarna i sitt tempel låter hon hugga in berättelsen om den framgångsrika resan till Punt och alla rikedomar som nu förgyller Egypten. Och så slår hon till med fler monument. Så grandiosa att de ska få betraktare och häpna ända in i vår tid. Nästan 30 meter höga och över 300 ton tunga obelisker, pelar av granit, täckta av ädla metaller och gnistrande stenar som ståtar utanför det mäktiga Amun-templet i Karnak. Egypten är verkligen tillbaka där man anser sig höra hemma efter de röriga åren med krigen mot Hyksos-folket. Och det är den ungefär 40-åriga farao Hatshepsut man har att tacka för allt det här. Hon har försvarat rikets gränser, återetablerat viktiga handelsrutter, byggt imponerande monument och tempel. Kort sagt sett till att Egypten ännu en gång återfått sin glans. Fast helt ensam agerar hon inte. Bakom henne finns en lojal och skicklig administrativ stab.
Så det finns ju en statsförvaltning och så finns det också en slags regional förvaltning. Mycket är ju knutet till kungen. Kungen som person eller residense. Kungen som ämbete. Och det är ju kungen som har den absoluta makten. Sen finns det ju också regionala administrationer. Alltså det finns guvernörer ute i länen. Och det är ju de egentligen som är närmare folket, så att säga. Det är de som ser till att skatt samlas in.
Och allra närmast Hatshepsut hittar vi en person som hon verkar ha en extra tajt relation med. En som vi lite snabbt har strukit förbi tidigare i det här avsnittet. Och som då verkar vara en smula skvalleromgärdad. En man vid namn Senmut.
Senmut är en hög tjänsteman, ämbetsman i Hatshepsuts administration. Han dyker upp redan under Tutmosis den andra, alltså innan Hatshepsut tar över, så att säga. Och han blir en sån här chefsförvaltare för Amons domäner, alltså en inflytelserik man. Man säger ofta att han också byggde, eller att han var arkitekten bakom Hatshepsuts dödstempel.
Senmut har en särställning bland andra ämbetsmän. Det framgår bland annat av att han släpps in i faraons innersta och betros med den viktiga uppgiften och ta hand om det dyrbaraste Hatshepsut har.
Den lilla flickans skratt ekar genom rummet. Ofarligt, men våldsamt smittsamt. Som den värsta av farsoter. Omöjligt att inte drabbas av. Hennes lärare försöker stå emot. Men det är som förgjort. Barnasinnet tar över. Och han börjar fnissa han med. Göra roliga miner och skoja. Men flamsandet avbryts av en bestämd harkling av skulptören. Som ingående betraktar dem. Hans blick får båda att bita sig i läppen för att förhindra att munterheten bubblar upp igen. Och de lyckas kväva nästa skrattattack och lugna sig. Stenhuggaren gör en tacksam åtbörd och återgår till sitt arbete. Under hans mejsel tar skulpturen form. Av barnet i sin lärares knä. Båda med varma leenden på sina läppar.
Att Senmut varit privatlärare åt Hatshepsuts dotter, Neferure, vet vi med säkerhet utifrån en skulptur som föreställer just det här. Den engagerade läraren med sin lilla elev i knät. Och det är inte det enda tillfället som hans gestalt har bevarats för eftervärlden. Ungefär 25 avbildningar finns av honom. En uppseendeväckande hög siffra för någon som saknar kunglig bakgrund. Kanske bidrar det till snacket om honom och Hatshepsut. Som måhända är svang redan under deras livstid.
Man har hittat en graffiti som sägs föreställa Sedenmut och Hatshepsut, en erotisk graffiti, en teckning. Men det är också svårt att säga om det är det. Alltså identifieringen av den ena i det här paret som Hatshepsut är baserad på att det är någon som ser ut att ha en kunglig nemesduk, alltså en sån här huvudbonad på sig. Men det kan också vara en dåligt tecknad peruk.
Kanske är det bara påhittat trams. Kanske finns det någon substans. Att den här typen av rykten cirkulerar är inte konstigt. För Hatshepsut är en kontroversiell person. Kvinnor som hamnar i maktpositioner har inte sällan både i sin egen tid och av eftervärlden fått olika typer av rykten om lösaktighet klistrade på sig. Men att Senmut är en av Hatshepsuts högst värderade bundsförvanter, det kan vi nog vara säkra på. För det verkar planeras för att de också ska tillbringa evigheten i varandras sällskap. Begravas, om inte i samma kammare, så åtminstone nära varann. Att man skissar på vad som ska ske när en farao dör måste inte betyda att slutet är nära. Hatshepsut har ju filat på sitt dödstempel sedan länge. Men de gravkammare som förbereds ska snart komma till användning. Vi vet ju att den genomsnittliga egyptien blir runt 30 år. Det innebär att 30-årskris på inget sätt är ett begrepp här. Istället är man på sin åldershöst. Men Hatshepsut och hennes Senmut verkar inte följa den kurvan. När år 17 i hennes regeringstid närmar sig är båda runt 45 år gamla. Men även för en farao och hennes rådgivare har ju tiden på jorden ett slut. Och den som först får möta Osiris, dödsrikets gud, är förmodligen Senmut. Det är svårt att säga exakt när han dör. Och inte heller vet vi vad han dog av, eftersom hans mumie aldrig hittats. Hans sarkofag däremot finns bevarad. Och även den skvallrar om hans höga status. Den är vackert uthuggen från sten som annars är reserverad för kungligheter.
Han bygger ett väldigt stort gravmonument. Alltså han har en stor grav, en vackert dekorerad grav i Västra Thebe. Däremot så begravs han aldrig i den. Men man hade nog inte fått den gravplatsen om man inte liksom hade goda kontakter med kungen.
Vi vet förstås inte hur Hatshepsut reagerar på Senmuts död. Men det ligger nära till hands att tänka sig att hon sörjer förlusten av någon som har följt henne genom hela livet. Och kanske börjar hon också skymta sista sträckan på sin egen livslinje. För resbåt börjar närma sig slutet på sin båge över himlavalvet. Och natten randas för vår mäktiga farao. Som är så mycket annat i Hatshepsuts liv vet vi inte riktigt när. Men någon gång kring 1458 före vår tideräkning färdas hon över till andra sidan. Kanske så mycket som 50 år gammal. Nu börjar nästa fas. Efterlivet. Och för det måste den döda förberedas minutiöst.
Först så skulle ju kroppen mumifieras. Och eftersom hon var kunglig så var det en omsorgsfull mumifiering. Och det började ju då med balsamerarna tog kroppen. De skar upp ett snitt i buken där man tog ut inälvorna, behandlade lever, lungor, mage och tarmar separat. Och de la man i skilda kanopkärl. Man tog ut hjärnan genom ena näsborren. Och sen torkade man ut kroppen i salt. Och sen lindades kroppen då i linne och försågs med amuletter. Och så lades hon i kistor och i en grav. Och själva begravningen, det var säkert ett långt följe med gråterskor och dansare och begravningspräster. Och sen skulle alla gåvorna till graven, möbler, kläder, mat, statyer, allt skulle då in i graven. Och sen till slut så lades kistan i graven och också förseglades graven och där skulle ingen längre gå in.
Men historien om Hatshepsut slutar inte här. Hennes kamp för att få återuppstå i evigheten har bara börjat. Ljudet av sten som krossas och hackor som frenetiskt arbetar mot den hårda graniten ligger som en ljudkuliss över Deir el-Bahri. Vi är tillbaka där vi började den här historien. Ungefär 20 år efter Hatshepsuts död. Och i den torra ökendalen pågår ett gigantiskt projekt med att utradera alla spår av den stora faraon. Den som övervakar arbetet är hennes styvson, Tutmosis den tredje. Betyder det här att han ändå har gnisslat tänder över att ha blivit utmanövrerad av Hatshepsut? Och nu äntligen kan ta ut sin efterlängtade vedergällning, förpassar den elaka styvmoden till historiens glömska. Så kommer i alla fall det som sker här länge att beskrivas. Men stämmer det verkligen?
Den konflikt och den maktkamp som tidiga egyptologer målar upp är nog en senare projicering, tror jag, på Hatshepsut och hennes regering. Hon har tagits bort ur kungalängder och sådär. Men hon byggde ju också väldigt många monument. Och de står ju kvar.
Kanske kan det tänkas att hennes styvson behövde göra dynastiska justeringar för tronföljdens skull. Men att han ändå ville bevara hennes minne. Oaktat anledningen till försöken att göras av med Hatshepsut, gör de ändå sitt till för att hon länge ska förloras ur historieskrivningens sikte. Men de flitiga stenhackarna i forntidens Egypten ska också få hjälp från annat håll senare i historien. För Hatshepsuts gravkammare kommer som åtskilliga andra faraoners få besök av skrupellösa, ljusskygga fridstörare som inte har tillstymmelse till respekt för den sista vilan.
Ljuslågorna kämpar för att inte slockna. Fläntar och kippar efter andan i den syrefattiga luften. Så här djupt, hundratals meter under marken, är det väldigt få som frivilligt tar sig. Både tak och golv består av lössten, försvagad av översvämningar och erosion. Och risken att bli sval levande av underjorden hotar vid minsta snedsteg. Hit kommer bara den som inte kunnat motstå det som väntar där nere. Dödsmasker i guld, glittrande ädelstenar och all världens skatter. Och nu tar hon sig försiktigt fram, söker febrilt efter sitt mål. En av dem ropar till: ingången till kammaren är funnen. De andra ansluter sig snabbt, gräver genom den porösa sanden med händerna. En smal strimma, bara några decimeter hög, öppnar sig mot den vindlande gångens golv. En av dem lägger sig platt på marken, ålar sig sakta genom den snäva glipan. Fastnar han, väntar döden. Men om han lyckas ta sig in, då är snart fara hos alla gudomliga skatter hans.
Det är en katastrof när en grav plundras. Ett helgerån. Inte främst för värdet i de stulna föremålen, utan för vad de symboliserar. För allt det där som finns i en egyptisk härskares gravkammare ska ju följa med på den sista färden. Från ens käraste ägodelar till den egna kroppen.
Graven var ju viktig för att den var, dels så var den en länk mellan de dödas och levandes värld. Man byggde ett monument, en plats att minnas. För det som var själva förutsättningen för ett evigt liv, det var ju att någon kom ihåg en, att någon talade om en efter att man var borta. Och mumifieringen, den var ju viktig av två skäl. Det var det som var ett sätt att bevara kroppen. Och kroppen behövde bevaras som själens boning, så att själen skulle ha någonstans att vila. Men sen var också mumifieringen en förvandling. Den förvandlade de här förgängliga kvarlevorna till en beständig och gudomlig form.
Men gravplundrarnas giriga fingrar har rafsat efter dyrgripar i faraonernas kammare så länge någon kan minnas. Redan när de stora pyramiderna uppfördes dröjde det inte länge innan tjuvar bröt sig in och tog för sig. Och det har lett till att man har vidtagit säkerhetsåtgärder för att försöka skydda de oskattbara gravarna. Som att till exempel förvilla genom att flytta på mumier. vilket i sin tur har orsakat en viss förvirring i efterhand. En av de mumier som förts till en annan plats är Hatshepsuts. Inte från hennes ståtliga dödstempel, som är en minnesplats och inte en begravningsplats, utan från hennes gravkammare. Som när den hittas i början av 1900-talet, otillgängligt belägen djupt under marken i det som kallas Konungarnas dal, är tom på kvarlevor. Sarkofagerna som står där skvallrar om att den är tänkt att innehålla både hennes och hennes fars mumie, men båda har flyttats. Faderns, Tutmosis den förstes mumie, tror man sig ha hittat. Och kanske har man också lyckats lokalisera vår Hatshepsut tillsammans med en annan kvinna, i en grav som ska ha tillhört Hatshepsuts amma. Men ingen vet säkert.
Man försökte göra DNA-prover på de här två kvinnokropparna och jämföra det med Tutmosis den första och Tutmosis den tredje. Men det är för osäkert. Det är svårt med mumie-DNA. Alltså det är svårt att få så långa strängar DNA att man verkligen kan identifiera någonting. Men det har varit en diskussion om att den ena mumien som undersökas, det är Zahi Hawass som är egyptolog i Egypten. Han har undersökt de här och han hade nog en tanke att det var den yngre, lite vackrare kvinnan som var Hatshepsut och den lite äldre, lätt överviktiga kvinnan som kanske då var amman. Men jag tror att det har svängt. Att Hatshepsuts mumie, den som man nu tror är Hatshepsuts mumie, den saknar en tand. Och man har hittat den tanden i en låda med Hatshepsuts namn på. Så ni hör att det är ganska lösa indicier, men i alla fall.
Men om det nu skulle vara rätt mumie som idag finns på Egyptiska museet i Kairo, så kan den berätta en hel del för oss om Hatshepsuts död.
Om det var så var det en äldre kvinna som var lite överviktig, lidit av diabetes och cancer, möjligen dött i cancer. Men jag skulle säga att det är långt ifrån säkert att det där verkligen är Hatshepsuts mumie.
Ja, det är omöjligt att snickra ihop en heltäckande berättelse om Hatshepsuts liv. Det finns inte någon från hennes tid som vi vet tillräckligt mycket om för att kunna skapa en bild av vem någon egentligen var, hur man levde, tänkte eller kände i en tid som är så avlägsen från vår. Och sen har vi den där detaljen att man faktiskt gjorde ett försök att sudda ut just Hatshepsuts existens. Men det vi vet är ändå spektakulärt. De få föregångare hon haft var aldrig i närheten av att ta över makten under en så lång tid. Eller styra med sån framgång. Och att bli utskriven ur historien är en lott hon delar med många andra kvinnor. Men kanske är det så att vi ändå minns henne idag till stor del just på grund av hennes könstillhörighet.
Att hon är så känd, att vi sitter och gör ett program om henne, är ju för att hon var kvinna. Hade hon varit en till Tutmoses i raden av Tutmosider i början av 18 dynastin, så kanske hon inte skulle ha stuckit ut så mycket. Vi skulle inte ha reagerat på det. Möjligen kanske för det vackra templet och den expeditionen till Punt. Men det är ju det att hon var ovanlig. Det fanns inte många kvinnor som tog kungliga titlar och styrde Egypten som kungar. Sen tror jag att egyptologin har fäst sig så mycket vid henne. Det ser jag mer om 1800-talets egyptologer och hur de reagerar på en kvinnlig härskare över en sån stormakt som Egypten. För 1800-talets forskare så var en kvinna på tronen kanske mer uppseendeväckande än vad det var för de samtida egyptierna.
Idag kan man besöka Hatshepsuts tempel och se de maffiga obeliskerna hon lät resa. Det tog en sådär 3000 år innan hon flöt upp till ytan igen efter att ha svävat i glömskans djupa hav. Men kanske är hon nu här för att stanna i historieböckerna. Så ett tips till den som vill bli ihågkommen i en avlägsen framtid. Se till att nogsamt skriva din egen berättelse. Helst karva in den i sten på väggarna i ett magnifikt dödstempel. Och har du inte Hatshepsuts resurser, satsa åtminstone på en bra text i gravstenen. För är det något hennes historia visar, är det att det går att själv ta makten över sitt eftermäle. I alla fall om man är en egyptisk farao.
Du har hört Petri historia. Av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Erik Lagqvist, Pablo Leiva Wenger och Peter Jonasson.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.